Året är 2017. Klockan 20.30 så inkommer ett samtal till polisens ledningscentral om att en man har anträffat sin hustru död i deras gemensamma bostad utanför Enköping.
Det är en anhörig som ringer och larmar om den här händelsen, och när polisen kommer till platsen så anträffas en avliden kvinna, och det finns tecken på yttre våld, vilket gör att vi misstänker att hon har blivit bragd om livet.
Hustrun har skador som inte ser naturliga ut, och både polis och ambulans kallas till platsen. Allt kommer peka på brodern till kvinnan. De båda ska ha varit i konflikt gällande en sommarstuga. Kvinnan ska dessutom ha varit så pass rädd för mannen att hon har utvecklat kodord för att kunna larma omgivningen. Till slut inträffade det som hon fruktade.
Ja, jag kan nu bekräfta, eftersom det redan har kommit ut i media, att vår fru gärningsman har en nära relation med syskon. Jag kan också bekräfta att det har funnits en konflikt mellan parterna gällande en fastighet uppe i norra Sverige, och det kan möjligen vara ett motiv till det hela.
Jag, Sebastian Krantz, tar upp fallet här i Svenska mordhistorier. Du kan följa mig i sociala medier, där jag också heter Sebastian Krantz. Vi väljer att kalla offret för Lena och gärningsmannen för Göran. De tillsammans med en syster ärver en sommarstuga i Hallsta, Medelpad, efter sina föräldrar. Det är Göran och Lena som sedan dess har haft en djupgående konflikt gällande stugan, som på senare tid har eskalerat. Främst handlar det om kostnader och renovering. Vem som ska stå för vad och vem som ska betala löpande avgifter. ...2016 så kommer Lena att ansöka om att stugan ska tvångsförsäljas enligt samäganderättslagen. Men i juli 2017 bestämmer de sig gemensamt för att deras barn ska få ärva sommarstugan i förtid. Någonting som aldrig hinner ske.
Vid 23.20-tiden uppgav polisen att man gripit en person misstänkt för mordet. Den misstänkte, en man i 60-årsåldern, anhölls vid 1:15 natten mot söndag.
Inledningsvis får polisen följande uppgifter om den aktuella dagen och kvällen. Maken ska ha lämnat gården runt 7-tiden för att ta en cykeltur. Han kommer tillbaka igen vid cirka 15 minuter över 8 på kvällen. Det är då som han hittar Lena död, liggandes på golvet i vardagsrummet. På hennes kropp syns tydliga skador som tyder på att hon blivit bragd om livet. Maken ringer omedelbart 112, och ambulanspersonalen som kommer till adressen kan snabbt konstatera att Lena är död.
Tidigt i utredningen kunde polis och åklagare se ett motiv för mordet. Syskonparet låg i en hetsk konflikt om en gemensam sommarstuga. Kvinnan ville att den skulle säljas på offentlig auktion, men hon och brodern hade inte kunnat komma överens om tvångsförsäljningen, och saken hade därför hamnat i domstol.
Lenas bror Görans flickvän berättar om den aktuella dagen och kvällen. Hon säger att Göran lämnade hemmet cirka 14.50. Han ska ha betett sig som vanligt, och det ska inte ha varit någonting som tydde på att han mådde dåligt. Däremot ska flickvännen förstått att han var oroad över situationen med sommarstugan. Redan samma kväll så får polisen vittnesuppgifter ifrån en granne som berättar om en blå bil. Den ska ha kommit till adressen strax efter att maken lämnat gården och åkt iväg på sin cykel. Maken uppger vidare att Lenas bror har en blå liten bil och att de dessutom ligger i konflikt med varandra. Det ska också ha varit planerat att brodern skulle komma till gården på kvällen för att diskutera en tvist gällande sommarstugan som de ägt. Ett möte som Lena ställde in. Klockan 21.10 samma kväll som Lena hittas så har polisen rubricerat ärendet som misstänkt mord. Och redan nu så har man en skäligen misstänkt, brodern.
I slutet av juli förföljt tvisten vara löst enligt dokument som kvinnan skickade in till rätten. Men en vecka senare så mördades hon. Dagen för mordet så skulle syskonen träffas för att diskutera en lösning på tvisten, men kvinnan ställde in.
Polisen gör en första brottsplatsundersökning där man får fram följande uppgifter. På trappen innanför entrédörren syns bloddroppar. I vardagsrummet står tv:n påslagen och kroppen ligger intill en omkullvält stol. Det ser ut som om kvinnan suttit och tittat på tv för att sedan falla bakåt. Vidare ser det ut som att kvinnan fått halsen avskuren, att hon också fått skador i buken. Man hittar också ett mobilskal till en mobiltelefon.
Uppsala tingsrätt har precis häktat en man i 60-årsåldern, sannolika skäl misstänkt för mord, begånget den 5 augusti. Jag kan nu bekräfta, eftersom det har spekulerats i media, att offer och gärningsman har en nära relation, de är syskon. Och det har också funnits en konflikt mellan syskonen gällande en fastighet uppe i norra Sverige. Och möjligen kan det vara ett av motiven till den här gärningen. Vi genomför fortfarande en omfattande brottsplatsundersökning där man säkrar blodspår och annat. Jag kan bekräfta att gärningsmannen han greps hade blod på sina händer som vi naturligtvis ska undersöka och jämföra med offret. Vi har anträffat knivar som har tagits i beslag. Offret har utsatts för mycket grovt skarpkantat våld. Vi vet inte om vi har anträffat mordvapnet än, därför letar vi fortfarande efter det.
Man tar fotavtryck och kallar dit en hundpatrull som får söka av platsen och bostaden. Därefter åker man genast och påbörjar ett intensivt letande efter den misstänkte brodern. Klockan 22.08 är man på plats vid broderns bostad. Där finns flertalet patruller och hundförare. Beslut om att genomföra en insats mot bostaden tar 22.42. Först gör man en husrannsakan utan att hitta någon där. Och i samband med att en patrull står och pratar med en granne så kommer brodern körandes i sin bil. Man tar skydd och låter honom parkera innan man till sist griper honom. Göran har både skärsår, plåster och leverat blod på händerna. På frågan om han vet varför polisen är där svarar han att han tror det. I hans bil hittar polisen nu en trasmatta, en presenning och ett rep. På golvet i baksätet ligger en yxa. När polisen underrättar Lenas anhöriga om att hon är avliden så får de snabbt sina misstankar bekräftade. Dottern säger: "Jag hoppas ni gripit Göran." Hon säger också att mamma Lena var rädd för honom. Och Göran häktas på sannolika skäl misstänkt för mordet på sin syster Lena. Men väljer till en början att tiga. Han har först sagt att han kommer att vägra tala med polis under förhör. Främst så vill man förklara för Göran att man hittat hans DNA på brottsplatsen och vad han har för ställning till det. Och hans advokat ska prata med Göran om man kan gå med på ett förhör som man planerar att hålla den 1 september. Polisens utredningsarbete går nu främst ut på att försöka få reda på varför Göran skulle vilja ta livet av sin egen syster. Allt eftersom man kontrollerar mejl, konversationer sms och andra digitala och fysiska handlingar så träder en sanning fram. Det hela ska handla om sommarstället och sommarstugan som följt familjens ägor i generationer. Det har nu kommit på tal att sälja sommarstugan som Lena och Göran äger tillsammans med sin syster. Fastigheten ägs av syskonen och till en början så handlar flertalet dialoger om olika saker rörande fastigheten och ekonomin. Man är oense om hur kostnader ska delas upp. Lena tycker att alla ska dela lika på alla kostnader förutom underhållskostnaderna som först måste godkännas. Diskussionerna mynnar ut i att Lena säger att hon vill sälja. Då barnbarn och andra inom släkten inte vill det och då Göran också känner att han inte får vara delaktig och bestämma så går det så långt att man kontaktar en advokat, också kallad god man, i ärendet som ska medla mellan parterna. Men trots att de får förslag om hur ett eventuellt delägarupplägg kan se ut så fortsätter diskussionerna. Det pratas om elräkningar som måste betalas, om underhåll som är nödvändigt. Och till slut så står det klart att det är Lena som vill sälja och inte Göran eller den andra systern. Polisen håller ett förhör med en av Lenas bästa vänner som berättar om konflikten angående stugan. Då framkommer det uppgifter om att Göran ska ha varit skyldig cirka 35 000 kronor för elräkningar. Utöver det ska det eventuellt också ha funnits andra kostnader som Göran inte betalat för. Det skulle vara den grundläggande anledningen till att Lena ville sälja, eftersom att den andra systern, som också var delägare, bodde i Australien sedan 40 år tillbaka. Lena hade också trott att stugan var värd runt 300 000 kronor. Men efter en värdering satte mäklaren värdet på cirka 45 000 kronor.
En lördagskväll i början av augusti 2017 hittas en kvinna i 60-årsåldern mördad på en gård utanför Enköping. I kvinnans sista kända telefonsamtal säger hon till en vän att brodern står i hallen. En halvtimme senare hittas hon död. Tidigt i utredningen kunde polisen hitta ett motiv: sommarstugan. Syskonen låg i en hetsk konflikt om deras gemensamma sommarstuga. En konflikt som hade lett till domstol. En vecka efter att tvisten föreföll vara löst i domstol.
Till slut hade Lena, hennes man, döttrarna och Göran bestämt sig för att ändå träffas för att prata. Nu skulle stugan skrivas över på Lenas och Görans barn, vilka sedan skulle betala 100 000 kronor till systern i Australien för att köpa ut henne. Vidare kommer uppgifter fram om att Lena inte tyckte att Göran ska få ersättning för kvitton som han uppvisat i samband med resor till stugan då han fixat och klippt gräset. Detta ska enligt Lena ha varit hittepåkvitton. Hon accepterade inte heller ett bud om 8 000 kronor som Göran gav för att ersätta fasta avgifter. Hon tyckte att han skulle betala el- och mäklarkostnader också. Och därmed ställde också Lena in mötet. Vännen till Lena berättar också om att Lena berättat om att Göran tidigare varit hotfull och slagit andra kvinnor. Att hon var säker på att han en dag skulle slå ihjäl någon. Samma kväll som Lena mördas så talar hon i telefon med vännen och berättar om det senaste gällande stugan. Plötsligt under samtalet så säger hon: "Min bror står i hallen." Vännen beskriver det sedan som att det låter som att Lena blir överrumplad och samtalet bryts. Trots att man kunnat anta att konflikten om sommarstugan nått sitt maximala utbrott, vilket skulle kunna resultera i att den faktiskt också skulle säljas, så vänder allting en dag. Då kommer Göran för att hälsa på hemma hos Lena och hennes man. Det är Lenas man, som vi väljer att kalla för Bengt, som berättar om den aktuella händelsen. Det är eftermiddag och Bengt kommer hem. Han reagerar på att Görans bil står konstigt parkerad. Han har ställt den bakom en buske så att den inte syns förrän man kommer upp mot huset. Som om han vill gömma den. Någonting som han aldrig tidigare gjort. När Bengt kommer upp mot huset så står Göran vid bilen och de hälsar på varandra. Göran frågar om Lena är hemma och Bengt svarar att det är hon inte. De kommer nu överens om att de ska ses ikväll igen då Lena är hemma. Och som bestämt så kommer Göran tillbaka och nu parkerar han bilen som vanligt. Göran och Lena sitter nu vid datorn och skriver ett gemensamt brev till tingsrätten. Lena har nyligen skickat in ansökan om tvångsförsäljning. Och vad Bengt förstår så är det nu det som Göran och Lena häver. Då de kommit överens om att barnen istället ska få ta över sommarstugan. När allt är klart skiljs de som vänner och kramar om varandra innan Göran går. Men några dagar senare så får Lena reda på att Göran nu begärt ersättning för utlägg som han gjort på sommarstugan. Totalt ska det röra sig om cirka 45 till 47 000 kronor. Och när hon får veta det så ställer hon in mötet som är planerat. När Göran får reda på att Lena vill ställa in så blir han upprörd, vilket också en av hans döttrar blir. Men det ska visa sig att Göran tänker åka dit ändå.
Ja, det som har framkommit efter häktningsförhandlingarna idag, det är att man är i 60-årsåldern och att han är bror till den då misstänkt mördade kvinnan. Precis som du säger så har uppgifter till Aftonbladet gjort gällande att bråket som ligger bakom det här dödsfallet ska handla om en sommarstuga eller ett fritidshus.
Det är av en ren slump som Bengt, Lenas man, är ute på cykeltur den 5 augusti. Han hade också frågat Lena om hon ville följa med, men hon valde att stanna in. Bengt ger sig iväg och Lena är nu ensam hemma. Mötet är inställt, men snart så står någon utanför dörren. Av händelseförloppet framgår det följande. Att Lena strax innan 19.45 i telefonsamtal med sin väninna säger: "Min bror står i hallen." Därefter hittas hon död av sin man. Och de bevis som talar starkt för att det är Göran är inte bara den tidigare dispyten om sommarstugan. Han efterlämnar också DNA-spår efter sig och hittas blodig och med vapen i sin bil vid gripandet. Göran väljer att inte erkänna att det faktiskt var han som mördade Lena, trots att alla uppgifter och bevis pekar på honom.
Som döms till 17 års fängelse för mordet på sin syster väljer nu att överklaga till hovrätten. Han greps i augusti förra året med färska skador på händerna och i hans bil så hittades systerns blod och i systerns hem utanför Enköping så hittades hans blod. Kammaråklagare Thomas Belton Norden, man, svarar överklaga med ett eget överklagande där han kräver att Göran straff skärps.
Det han säger enligt förundersökningen är att han har varit ute och åkt bil under mordkvällen, men inte vart han åkt eller varför. Han döms till slut till 17 års fängelse. Du har hört fallet här i Svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz. Källor till det här avsnittet är polisens förundersökningsprotokoll, domen i fallet, SVT, Sveriges Radio och Aftonbladet. Tack för att du har lyssnat. I can tell you a story.